Det finns en berättelse om en pastor i ett annat land än Sverige. Jag vet inget om sanningshalten i berättelsen, men jag tänker att den har en poäng oavsett. När pastorn var i tjänst i en församling, när han upplever att han sakta tappar tron. Alltså naturligtvis ett stort problem för tjänsten han hade och det liv han levde. Och sakta men säkert så börjar han också berätta för andra om detta. Och till slut så kommer pastorn dit att han också berättar allt för sin mamma, som också var en kristen, och då om att han har lämnat den kristna tron. Och då svarar hon: äntligen! Och så gör hon samma resa. Lägger sin tro bakom sig. Och det den här berättelsen säger att anledningen till mammans äntligen, det var alla måsten. Det var alla krav. Allt som hon liksom upplevdes las på hennes axlar genom att vara en kristen. Och när hennes son säger att han slutar tro, så var det liksom ett steg för henne att liksom bli fri från den där kraven och från den där måsten. Så här i jul, så när man många gånger hör julevangeliet läsas, man lyssnar på sånger om Jesu födelse, liksom hela berättelsen kring det där, så är det ju inte så svårt att tänka på Maria och det som hände med henne. Med hennes liv, med allt hon fick där kring budskapet från ängeln Gabriel om att hon skulle födas Jesus. För det måste ju varit en otroligt mäktig upplevelse att få höra de där orden som Emil och Josefin läste förut. Det här: du ska bli havande och föda en son. Du ska ge honom namnet Jesus. Han ska bli stor. Han ska kallas den högste son. Herren Gud ska ge honom fader Davids tron. Och han ska härska över Jakobs hus för evigt. Och hans välde ska aldrig ta slut. Alltså, även om Maria var förstagångsförälder, eller blivande förstagångsförälder, hon var nog yngre än vad många andra mammor var på hennes tid, så måste hon ju förstått att det här, det var ord som inte alla blivande mammor fick höra. Gud ska ge hennes barn Davids tron. Alltså, det handlar ju om en kungaroll. David, han var ju kung i Israel. Han hade ju tronen där under en period. Alltså, nog måste det varit rätt spännande och fantastiskt för Maria att veta att någonting utöver det vanliga kommer hända med och genom min son. Och jag kommer liksom få följa det här på närmsta håll. Samtidigt så är jag övertygad om att det var nog inte bara så hon tänkte och kände. Alla föräldrar går ju under en graviditet genom rätt många tankar av oro. Funderingar kring allt, hur allt ska gå. Är vårt barn friskt? Kommer vi liksom lösa föräldraskapet? Alltså, vad händer under förlossningen? Kommer vårt barn ha några vänner? Och så kan man ju lägga till hela grejen med att Maria och Josef inte var gifta. Att vara i den situationen som de var innebar helt säkert mycket, mycket obekvämt för dem. Eftersom de inte var gifta skulle det bli svårt för dem att vistas i offentliga sammanhang. För när man på den här tiden då hade barn utan att vara gifta, som alla såklart trodde var fallet för dem, så innebar det ofta utfrysning. Det var liksom tydliga besked om att de levde på fel sätt. Ville det sig riktigt illa så kunde Maria till och med behöva frukta för sitt liv på grund av den situationen de var i. Alltså, det måste varit rätt delade känslor hon hade inför sitt föräldraskap. Håll med om det. Och så när ängeln Gabriel kommer till henne och säger allt det där, så svarar ju Maria så här: jag är Herrens tjänarinna. Må det ske med mig som du har sagt. Och jag undrar, visste hon verkligen vad hon sa när hon svarade det där? Eller det är ju klart hon inte visste, men kunde hon ana lite av det? När det gäller liksom själva teologin kring Maria och hennes roll, så finns det många som både tänkt och läst och sagt mycket. Och man kan säkert tycka och tänka en hel del olika i den här frågan. Men en sak, det kan alla människor vara överens om, och det är det här. Maria visste att om man följer Jesus, om man vill vara en som säger, men jag vill tro på dig Jesus, jag vill följa dig, så innebär det inte att livet bara kommer bli lätt. Alltså långt därifrån. Maria, hon är ju liksom så långt ifrån det här man kan kalla framgångsteolog. Alltså hon ställer ju sig längst fram i ledet, som säger att om du tror att din kristna tro kommer göra att liksom Gud bara sopar undan alla hinder och alla kurvor och uppförsbackar i ditt liv, och Gud kommer ge dig rikedom och välsignelse till dig eftersom du följer honom, då har du fel. Alltså det är ju Marias stora budskap. Tro inte att Gud gör allt enkelt och smärtfritt i ditt liv. Det har liksom aldrig varit Guds agenda för mänskligheten eller för enskilda personer. Maria fick ju på ett sätt det absolut största uppdrag, det största ansvar man kunde få. Håll med om det. Rent fysiskt skulle hon med sin kropp, med sitt liv, bära fram världens frälsare till den här jorden. Det var genom Maria som Jesus, Guds messias, skulle liksom se världens ljus. Sakta men säkert börja presenteras för mänskligheten. Hon var ju på ett sätt den som såg till att Gud landade på jorden i mänsklig gestalt. Och utifrån det, att hon fick det uppdraget att göra det, som hon också fullföljde, så kan man ju egentligen tycka det borde väl varit rätt rimligt att Maria slapp en del bekymmer i livet. Både för sin egen del men också för andras del. Men så var det ju inte. Ni vet, Jesus föddes i ett stall. Knappast ett ställe där liksom hygien och komfort var det som kanske en som ska föda ett barn förtjänar. Måste ju till och med känns direkt opassande på ett sätt. Bara några dagar senare så fick hon och Josef fly med sitt nyfödda barn till Egypten. För där de egentligen skulle bo, där ville kungen slå ihjäl alla nyfödda. Alltså, kan saker starta sämre? Flytta fram några år, Maria och Josef tappar bort Jesus. Han är borta 3 dagar innan de hittar honom. I vuxen ålder så hade ju Jesus både politiska och religiösa ledare mot sig. De ville flera gånger ha ihjäl honom innan de till slut lyckades. Och när de väl lyckades så gör de det på det värsta tänkbara sätt. Och Maria är ett av ögonvittnena som står längst fram och beskådar alltihop. Alltså på ett sätt måste det nog varit så att redan i stallet så anade Maria att genom att föda Jesus så kommer mitt och många människors liv förändras. Knappast att hon förstod allt det där som evangelierna berättar om Jesus, att det liksom låg framför henne. Men jag tänker, vad Maria lär oss i allt detta, vad hon visar oss, det är att till alla människor som vill vara kristna, som vill vara efterföljare av Jesus, så medföljer någon form av uppdrag och någon form av ansvar. Alltså delvis ett ansvar för sitt eget liv, att på något sätt rikta det till och mot Gud, så att han på något sätt kan speglas och bli konkret genom mig, genom saker jag gör, genom saker jag säger, på det jag på något sätt är mot andra och mot mig själv. Men också att det kommer ett ansvar gentemot de människorna som finns runt mig. Att jag genom mitt liv får vara med och bära fram Jesus till människor jag möter. På samma sätt som Maria bar Jesus i sin kropp, liksom levererade honom till jorden, så får också vi vara med och göra samma sak. Det uppdrag Gud ger oss, det är att göra Jesus konkret för människor. Så kan man ju tänka så här, ja, men hur ska det gå till rent praktiskt då? Och jag tänker att man kan nog rabbla upp rätt många exempel och vägar att gå. Respektera andra människor och inte köra över andra. Att lämna en eftersmak av nåd och försoning till människor runt omkring kan vara en sak. Precis det som Jesus lämnade till människor runt omkring honom. Att visa att alla människor är värda både en andra och en tredje och en fjärde chans. Precis som Jesus visade dem som verkar vara de mest hopplösa fallen. Att våga tro på och visa på att ingen människa står liksom för långt bort från Gud för att han skulle kunna nå honom eller henne. Det är som att det är detta som är budskapet Maria liksom förlänger från Gud i riktning till oss. Genom att hon bokstavligt öppnar upp sitt liv för att frambära Jesus till den här världen. Men när jag hör detta och tänker på mig själv, på mitt eget liv. Man tänker att ja, men tiden är svår att få räcka till. Jag tycker tålamodet med mig själv och andra väldigt fort tar slut. Jag letar gärna fliser i andras ögon när plankorna själv sticker ut ur ens egna. Alltså hur ska jag klara det här uppdraget eller det ansvaret som Gud ger mig? Det måste väl varit ungefär så mamman till den där pastorn som tappat tron kände innan hon liksom utbrast äntligen. När hon då kunde komma undan den där bördan hon upplevde att allt blev för henne. Nu känner vi inte mer om den här mammans situationen än i den här berättelsen. Men vad man inser när man tänker på sitt eget liv och den bävan inför ansvaret och uppdraget från Gud, det är ju att jag ställer samma fråga som Maria gjorde när ängeln berättade vad som var på gång i henne. Hur ska detta ske? Alltså Maria frågade eftersom det borde vara, hon hade aldrig haft någon man. Det borde vara omöjligt. Jag tänker att många av oss tänker ganska mycket på samma sätt. Ställer samma fråga över våra liv, över eventuella uppdrag vi har eller kan se framför oss. Gud, hur ska detta ske? Hur ska mitt liv kunna gestalta dig för andra, Gud? Hur ska mitt liv, där mina brister liksom är alldeles för tydliga, där mitt ego är för stort, min självupptagenhet hela tiden är någonting att jobba med. Hur ska det kunna spegla dig, Gud? Det borde liksom inte vara fysiskt möjligt. Jag klarar det inte. Hur ska detta ske, Gud? Så här svarar ängeln till Maria när hon inser just att hon inte borde kunna bli mamma till Jesus. Så här står det. Helig ande ska komma över dig. Och den högstes kraft ska vila över dig. Alltså det jag just har sagt till dig, Maria, står inte och faller med dig, menar ängeln Gabriel. För det skulle inte räcka till. Nej, tro inte att jag ber dig att främst liksom spänna dina muskler. Utan det jag har sagt, det jag utmanat dig till, det kommer Gud göra möjligt. Alltså han kommer använda dig. Han kommer plantera något i dig som kommer växa och bli mycket större än vad du kan ana och tro. Som kan påverka människor, den här världen, på ett sätt som du idag inte kan se. Och när du funderar över det ansvar och det uppdrag Gud ger för människor i din närhet, känner att det här funkar inte, jag löser liksom inte detta. Mitt liv speglar mycket, men absolut inte en sann bild av dig, Gud, som andra kan se. Vet du, samma svar, samma hälsning kommer till dig. Helig ande ska komma över dig och den högstes kraft ska vila över dig. Alltså, Gud vill röra vid varje människa, göra någonting i och genom dig som du idag kanske inte tror eller ser är möjligt. Vet ni, vi vet att allt i våra liv är inte riktigt som vi önskar. Det finns liksom en hel del som spretar. Det saknas nåd ibland både till oss själva och till andra människor. Vet du, det var väldigt mycket som sa att Maria inte borde bli mamma. Men det blev hon. Och hon blev det till Guds son. Helig ande ska komma över dig. Gud säger att han vill röra vid dig på ett sånt sätt att han också kan röra vid andra människor. Och vad det kan få betyda behöver du inte tänka att du ska se och veta just nu. Men det är som att Gud säger, lita på mig, jag är med dig. Och det gör liksom hela skillnaden. Det är Guds hälsning till dig. Och när jag hör den där berättelsen jag berättade i början om mamman till pastorn som förlorade tron, så tänker jag, hon måste ha missat den här delen. Alltså, allt handlar inte om mig och min egen insats. Gud har liksom lovat att bära det stora lasset. För dig och mig så är det mest att stämma in i Marias ord. Jag vill vara din tjänare, Gud. Låt det ske med mig som du har sagt. För många år sedan så hade jag en ungdomsledartjänst, och i den där tjänsten så låg det att vara på högstadieskolan några timmar i veckan och så träffa ungdomar där på skolan. Och så var vi också med på den kristna skolgruppen. Och det var en liten skara med några härliga men väldigt försiktiga tonåringar som samlades på en rast en gång i veckan för att be för sina klasskamrater. Och en dag så skulle jag vara med och ha en liten andakt när den här gruppen träffades. Och ska jag vara ärlig så var inte timmarna på högstadieskolan veckans höjdpunkt. Det kändes ofta rätt motigt att åka dit. Det var liksom svårt att hitta kontakter med eleverna. Miljön på den här skolan var inte särskilt trivsam. Och det gjorde att planeringen och uppladdningen för den här lilla andakten på den här kristna skolgruppen, den var liksom minimal. Vet, det blev att man läste ett bibelord, man bad en bön, sen småpratade vi lite, vi rörde oss runt i korridorerna och så var det äntligen dags att åka hem. Det var liksom inte mycket mer med det, det var en dag som väldigt fort passerade förbi. 10 år senare typ så sitter jag på en helt annan plats i Sverige och väntar på att en gudstjänst ska börja. Så kom en av killarna som var med i den där kristna skolgruppen fram och så knackade mig på axeln. Och så säger han ungefär så här. Du vill bara säga en sak. Den där dagen när du var och höll den där andakten på vår lilla kristna skolgrupp. Du läste det där bibelordet. Vet du, då landade tron på riktigt i mitt liv. Och det var en väldigt viktig händelse i mitt liv. Det liksom gjorde att min tro är någonstans där den är idag. Det berättade han. Alltså, och utifrån vad jag gjorde, utifrån vad jag kände den där dagen på skolan, så kunde jag aldrig tro på att något sånt skulle hända där och då. Alltså, hur kunde det betytt något för honom? Hur kunde den lilla insats jag helst hade velat slippa vara med och göra hela skillnaden för honom? Jo, jag tror att det var så här. Trots att vi som var i det där rummet inte kände det, jag tror knappast någon upplevde det eller knappt visste om det, så hade helig ande, alltså Gud själv, kommit över oss, över den där kristna skolgruppen, över den här killen, Och den högstes kraft på något sätt vilade över hela den här situationen. Precis som Gud lovade Maria och precis som Gud lovat att det ska vara de som följer honom. Det betyder inte att det jämnt kommer kännas toppen. Det betyder inte att det jämnt kommer vara enkelt. Det betyder inte att du alltid kommer märka skillnaden i det du är med och gör. Men i de till synes mest ofruktsamma och otippade sammanhang så kan Gud liksom plantera någonting som kan slå rot och växa sig stort och mäktigt och bära frukt på ett sätt som vi inte kan, tänker kan hända eller kanske ens ser ska hända. Hur då? Jo, helig ande ska komma över dig, över oss, över mig. Och den högstes kraft ska vila över dig. Det här med att Gud ger människan ett ansvar och ett uppdrag, det är ju någonting som går tillbaka från första början. Så här säger Gud i skapelseberättelsen i första Mosebok till människan som precis satt sina första steg på jorden. Det står så här. Var fruktsamma. Föröka er, uppfyll jorden, lägg den under er. Härska över havets fiskar, himlens fåglar och över alla djur som myllrar på jorden. Alltså Gud har precis skapat. Och så säger han till människan, nu ger jag er ansvaret för det skapade. Nu är det ni som bestämmer här. Jag litar på att ni löser detta på bästa tänkbara sätt. Med facit i hand kan man väl till viss del känna, hur tänkte du här Gud? För om nu Gud på något sätt då är allsmäktig och allvetande som vi ofta säger i kyrkan, så måste han ju samtidigt som han gav oss ansvaret känt till att vi människor är inte alltid helt att lita på. Jag tänker att han visste att det fanns en risk att människan skulle svika honom. Jag tänker att det måste varit så här. Gud gav människan det där uppdraget på grund av att han själv fanns alldeles bredvid. Ni vet, ungefär som en förälder som låter ett litet barn tända ljusen med tändstickor. Det är ju någonting man gör när man själv är med och håller koll. Ni vet, på ett sätt så släpper Gud allting till människan. Ändå så går han runt med henne. Och när det väl gick snett för människan med uppdraget som Gud ger, att människan väljer synden istället för Gud, så säger ju Gud så här till ormen som lurar människan till att göra allt det där som Gud vill att vi inte ska göra. Så här står det. Jag ska väcka fiendskap mellan dig och kvinnan, mellan din avkomma och hennes. De ska trampa på ditt huvud. Jag skall. Alltså det här är ju inte bara enkla ord. Men vad det i alla fall delvis står, att lösningen på människans synd, den lösning som Gud planerat och tänkt, det sker på Guds initiativ. Jag skall. Alltså det är Guds ansvar att den lösningen på problemet sjösätts. Och vad är lösningen? Jo, det vi laddat för i 3 veckor, det vi firar om några dagar, att Jesus, kvinnans, Marias avkomma, föds till den här jorden som världens frälsare. Och precis som Gud sa till ormen, att ytterst sett är han den som en dag ska se till att ormen blir besegrad, så är Gud den som ska se till att du kan bära uppdraget och ansvaret som Gud ger dig. Gud kommer aldrig ge dig ett större ansvar eller uppdrag än det du kommer klara av. Och oavsett hur ditt ansvar, oavsett hur ditt uppdrag ser ut, så kommer Gud alltid vara med i det. Känns det alltid? Nej. Kommer du alltid märka det? Nej. Men lika fullt kan du lita på att han är med dig nu. Och han är också med dig sen. Många av oss har hört julevangeliet flera gånger på många olika sätt. Nu är jul, andra jular. Sjungits, läsits. Vi ser det skrivet här och var. Vi får liksom del av Bibelns budskap om jul på olika sätt. Jesus föds. Han är världens frälsare. Det är en stor glädje för hela folket. Och många kan ju detta, men ordet evangelium, det handlar ju om glada nyheter eller positiva nyheter eller ett glatt budskap. Så julevangeliet är ju alltså någonting som berättar om goda nyheter i och med jul, i och med att Jesus föds till jorden. Jag tänker att det är så här. Jag tror det är dags för ganska många av oss att gå från att lyssna på de goda nyheterna till att också själv bli den som ger de goda nyheterna vidare. När Jesus kallade nya lärjungar så sa han nästan alltid så här. Följ mig. Alltså se vart jag går och häng efter. Hör vad jag säger och säg det. Titta på vad jag gör och gör likadant. Utan han sa aldrig tänk på mig. Han sa inte reflektera kring mig. Han sa inte ha åsikter kring mig, utan han sa följ mig. Jag tänker att det betyder att Jesus vill att de som tror på honom ska göra det praktiskt och konkret så att det påverkar de människor som finns runt oss. Och var det någon som gjorde det så var det ju Maria. Trots att det kan låta konstigt så var hon en efterföljare till sin egen son. Just det var hon. Även när hon liksom inte riktigt hade börjat förstå det än, så var det det hon var. Och vet ni? Det viktiga var inte att hon trodde på ängelns ord. Eller om hon tyckte att ängeln sa dem på ett bra sätt. Att ängeln hade liksom bra illustrationer och rätt teologi och allt det där. Utan det viktigaste är ju att hon sa de här orden. Må det ske med mig som du har sagt. Alltså jag är redo liksom att möta det ansvar du ger mig Gud. Även om jag inte vet exakt vad det kommer bli rent praktiskt av det. Så förstå att det kommer betyda mycket för mig. Och det kommer betyda mycket för andra. Och när jag säger så och när jag agerar utifrån det. När jag följer dig dit du tänkt. Att jag ska gå Jesus, när jag lämnas liksom in i din plan för den här världen, då. Och vet du, i det så kommer Gud vara med och bära dig, ditt liv. Han kommer låta dig känna att det ansvar och det uppdrag som han ger dig, det är inte övermäktigt. Utan genom sin helige ande så vill han komma över dig och han vill ge dig sin närvaro. Och sin kraft. Vi ber. Herre, du ger aldrig ett större ansvar än någon människa kan bära. Sen tycker vi att en del får väldigt stora ansvar. Maria är ju en av dem. Tack Gud för den förebild hon är för oss i det. Herre, vi är nog många som skulle behöva stämma in i Marias ord. Må det ske med mig som du har sagt. Vi är din tjänare, vi vill tjäna dig och vi vill gå din väg. Men här är vi också så många som behöver lita på att du säger i skapelsens början att det är du som skall. Och att du aldrig kliver ifrån människan som du ger ansvaret. Och här i den här julen så lämnar du inte en enda människa ensam. Med ett uppdrag och ett ansvar som vi inte klarar av. Utan helig ande ska komma över oss. Den högstes kraft ska vila över oss. Nej, vi känner nog inte alltid det. Vi kanske inte alltid är fullt medvetna om det. Men så är det Gud. Hjälp mig, hjälp oss att luta oss mot det. I Jesu namn. Amen.